Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Ester Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till Ester Care. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar där ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi, men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på Ester Care.
Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte, så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på Ester Care. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Och tar labbprover när det behövs och så vidare. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Välkomna till ett avsnitt som kommer att handla om att föda barn för tidigt.
Ett rörande avsnitt kan jag tänka mig att det blir. Vi kommer att prata om hur det är att få barn för tidigt, vad det finns för anledning till att man föder barn för tidigt, hur det är på neonatalen.
Hur det känns.
Hur det känns att vara förälder på neonatalen. Och lite med hemsjukvård, vad som händer när man blir utskriven från neonatalen.
Och vem är våran gäst?
Och våran gäst är Milla Belkacem, neonatalsjuksköterska och barnmorska. Välkommen Milla.
Tack.
Välkommen.
Milla, du har skrivit en bok som heter Föda för tidigt. Och istället för att ge dig ett vanligt intro med massa meriter och allting, så ska jag läsa förordet i din bok, för den är, det är så fint. När jag tog mig in genom den tunga glasdörren till neonatalen på Karolinska universitetssjukhuset var det som att kliva in i en alldeles ny värld. Det var med viss tveksamhet som jag som barnmorska bekantade mig med avdelningen. Allt var uppskruvat. Infusionspumpar i långa rader och stora skärmar som pockade på min uppmärksamhet. Det var små blinkande lampor, bländande blått sken och varje liten maskin hade ett eget oljud. Brummande CPAP:er och ett slurpande kallsupar. Oväntad extubation och syrgasgrimmor som aldrig satt på plats. Sonder som skulle kollas. Lila till rosa, ljusgrönt, gammalt blod och ystad mjölk. Babysen, BMD, BME eller var det PND? Och mitt i allt organiserat kaos fanns ett litet barn. Och där bredvid, i den bruna nedsuttna fåtöljen, en nybliven förälder. Och sen avslutade ditt förord här med att på andra sidan glasdörren så fanns den vanliga världen. Där fanns förlossningen och BB. men den var inte lika fängslande och dess färgnyanser hade bleknat. Mm. Alltså jag ryser när jag läser det introt.
Jättefint.
Så du är ju barnmorska och så har du gått från BB och förlossningen till att arbeta på neonatalavdelning.
Jo men det stämmer, jag blev klar barnmorska för ungefär 12 år sedan och då började jag på förlossningen och sen så fick jag en rotationstjänst så att då var jag 10 veckor åt gången på förlossningen och neonatalen då. Och neonatalen det är nog inte alla som vet riktigt vad det är för som man hamnar där med sitt barn. Och enkelt förklarat så kan man ju säga att alla barn som behöver mer vård än vad BB kan erbjuda, de får hamna, eller de är på neonatalen då. Så det är lite mer av en specialiserad BB-avdelning. Och det är bara nyfödda barn vi har hand om. Så det är neonatalen.
Mm. Så, men man vårdar inga mammor där?
Nej, det gör man inte. Sen är ju lite beroende på utformning då, hur sjukhuset ser ut. Karolinska hade en period att vi kunde vårda den nyförlösta mamman tillsammans med sitt barn som krävde då specialiserad neonatalvård. Men det har vi tyvärr inte längre utan där sker en separation då.
Så då är mamman kvar på förlossningen och sen så förs barnet över till neonatalen?
Ja, så är det. Och då får, om det finns en partner, en till mamma, en pappa, eller en anhörig som är med på under förlossningen, då får den följa barnet till neo. Mm.
Och vid vilka tillfällen så förs man till neo? Vad är vanligast?
Ja, alltså de vanligaste anledningarna, det är ju de här lite lättare liksom åkommorna. Vi tar ju hand om för tidigt födda barn, men även barn som har haft en tuff start. Mm. Och den stora majoriteten, det är ju lätt prematura. Att man är född ganska nära fullgången tid. Mm. Men man är inte riktigt fullgången. Eller de här fullgångna som, du vet, det har varit en långdragen förlossning. De kommer ut och det är lite, de stonkar och de stönar. Och kommer inte riktigt igång i sin, ja men liksom omställningen sker inte helt. Utan de behöver lite hjälp.
Andningshjälp då, att omställningen till att börja andas.
Mm. Ja.
Det är oftast det vanligaste.
Oftast det.
Mm. Och det är ju, för oss som jobbar på förlossningen och för dig Milla, så är det ju oftast ganska odramatiskt ändå. Liksom att ja, men barnet stonkar lite och behöver lite hjälp med andningen. Och det betyder ju inte att man liksom blir intuberad, utan man kanske får en liten mask som öppnar upp lungblåsorna lite. Och så, då kan det vara liksom sådär att ja, men barnet går till neo ett par timmar för övervakning och lite hjälp. Och sen är man förenad på BB efter det. Så att det är inte alltid så att det är super akut eller superallvarligt. Men det ska vi såklart också prata om. Men jag tänkte bara börja med, vilka veckor är liksom fullgången tid?
Ja, det säger ju att, eller så här är det, ungefär 6% av alla barn föds prematurt. Och då föds de innan 37 veckors fullbordad graviditet. Det resterande 94% då, de föds således mellan graviditetsvecka 37 plus 0 och 41 plus 6. Och det är lite det vi menar när vi säger att man är i fullgången tid. Sen finns det också en liten grupp som föds efter vecka 42. Och då brukar vi prata om överburenhet. Men innan vecka 37, då räknas man som prematur, alltså för tidigt född.
Precis. Och vad finns det för anledningar till att man föder prematurt?
Ja, det är ganska svårt att förutspå vem som kommer föda prematurt och även orsakerna bakom. Och det är inte alltid vi hittar orsaken bakom heller. Utan ungefär 50% av alla prematura förlossningar, där vet vi faktiskt inte varför. Utan ibland är det bara så att liksom, vattnet går, värkarna tilltar och med det så mjuknar livmodertappen och barnet liksom roterar ner i förlossningskanalen. Men för vissa så kan det vara så att man har en livmodertapp som inte riktigt orkar hålla emot, alltså i takt med att magen växer och liksom man blir tung så börjar livmodertappen att slappa lite.
Finns det någon aktivitet som man vet kan leda till att man föder barn för tidigt?
Nej.
Nej.
Utan att man föder för tidigt. Alltså vi vet ju att det finns vissa ärftliga komponenter. Och ibland så hittar man också en orsak bakom. Men det är sällan att man har varit för aktiv som är orsaken bakom. Utan det är oturligt. Man vet inte. Man vet inte om man har en livmodertapp som inte riktigt orkar bära.
Är det oftast att den är kortare då? Eller är det någon annan...
Nej, utan den förkortas med att ofta ser den ut som normalt. Det är, det är inget man har sett innan.
Det är muskulaturen liksom, så man kan inte styra det. Och man kan inte öva upp det.
Nej, inte vad jag vet.
Men det finns ju en grupp kvinnor som har gjort flera koniseringar. Ja. Eller väldigt stora koniseringar när man har haft cellförändringar.
Just det.
De kan ju ha en liten ökad risk för att föda för tidigt. Har man gjort en liten konisering, alltså en vanlig, den vanligaste liksom sorten vid cellförändringar, då brukar man säga att det inte är förenat med någon ökad risk för prematur förlossning. Men om man har gjort flera eller om man har tagit en stor bit av livmodertappen, då är ju den liksom redan kortare och försvagad från början så att säga. Så då är det lite ökad risk för prematur förlossning. Men sen har vi ju alla kvinnor som har havandeskapsförgiftning, som vi pratade om i tidigare poddavsnitt här. Där mammorna blir väldigt sjuka eller där barnen är väldigt tillväxthämmade. Sen så kan det vara ibland diabetesmammor som har en väldigt stor bebis som måste sättas igång och födas tidigare för att den inte ska bli för stor.
Varför blir bebisar till kvinnor som har diabetes större?
För att de har mycket socker.
Mm. Då växer man mer.
Ja. Ja. Och jag skulle, just det att livmodertappen slappar, det är ju inte det vanligaste, utan det är precis som du säger, Helena, att havandeskapsförgiftning, men även infektioner är ganska vanligt. Och då har man bakterier som liksom klättrar uppåt och då retar fosterhinnorna och som sedan liksom brister. Det blir en vattenavgång.
Så vilka typer av infektioner ska man liksom verkligen försöka passa sig för?
Ja, det där är ju också väldigt svårt. Vi vet ju att som gravid så är det lite vanligare att få en urinvägsinfektion. Och vi har också något som heter GBS då, som kan vara ganska vanligt hos gravida. Och GBS är en förkortning av grupp B-streptokocker.
Mm. Ja, men det brukar ju inte orsaka för tidig förlossning. Det ska jag bara säga, för väldigt, väldigt många har ju GBS. Det är ju en bakterie som finns i slidan och urinvägarna hos jättemånga kvinnor. Men om man upptäcker det hos kvinnor under graviditeten så får man behandling under förlossningen. Men man, så det är inte så att GBS är en vanlig anledning till att man startar tidigt heller.
Men däremot urinvägsinfektion låter det som. Och då tycker jag att det låter som att man börjar man känna att man börjar få en urinvägsinfektion så ska man vara ganska snabb till behandling då.
Absolut. Ja. Och ibland har vi urinodlingar där vi hittar bakterier i urinen på kvinnor fast man inte har några symptom. Och då behandlar vi det också. Ja. Det gör man inte hos andra människor utan det gör man hos gravida. Så infektioner och graviditetskomplikationer och väldigt många vet inte varför man föder för tidigt.
Nej.
Och på förlossningen så om vi inte ser att det finns någon anledning till att försöka liksom, ibland så finns det anledning till att inte försöka stoppa förlossningen, till exempel om bebisen mår dåligt eller mamman mår dåligt, men om man startar med verkar, om man är sådär vecka 32 eller 33, då försöker vi kanske hejda verkarna lite grann, och det kan man göra på antenatalen, alltså på avdelningen där man ligger innan förlossningen så att säga. Kan gå ibland, och vårt mål på förlossningsavdelningen är ju ofta att man vill stoppa verkarna så länge att man hinner ge mamman 2 sprutor av betapred, alltså ett kortison, för att lungmognaden hos bebisen ska vara bättre när den kommer ut. Så det är vårt mål med att försöka stoppa verkarna. För vi vet att det är nästan omöjligt att stoppa verkar. Alltså att stoppa ett verkarbete i flera dagar, det går typ inte. Nej. Utan då vill man liksom, då är vårt mål framförallt att man ska uppnå att mamman ska hinna få 2 sprutor av betapred. Och sen så är det också faktiskt att man ska få magnesium. Nu för tiden är ganska nyligen tillagt här att inför en för tidigt liksom en prematur förlossning så vill man att mamman också ska få magnesium, för det är det skyddar hjärnan hos bebisen som är som är nyfödd prematurt, eller hur?
Jag tror det.
Ja. Så är det. Men okej, okay. Men då har vi, om vi tänker på det här liksom mera prematura barnet som är kanske född i vecka 28, mellan 28 och vecka 32 eller sånt där. Man har kommit förbi den absolut mest extrema prematurförlossningen, men barnet måste vårdas på neo. Hur är det? Hur är det på förlossningen? Hur är det liksom tiden efter? Både för bebisen och för föräldrarna?
Ja, alltså precis som du sa så kommer man ju in till antenatalavdelningen som är en akutvårdsavdelning för gravida och ligger, liksom hänger tätt samman med förlossningen. Och där så ja, har man på något sätt något bekymmer under graviditeten, ja då hamnar man där. Och där kan man vara fram tills det att man föder. Och för vissa kan det vara några timmar till flera veckor. Och andra blir utskrivna med fortsatta kontroller på MVC. Ja, när man skrivs in där så kommer man också få ett barnläkarsamtal. Och,
om det hinns med.
Mm. Om det hinns med, ja. Mm. Och det barnläkaren kommer prata om, det är ju framförallt hur barnet kommer må efter födseln och den fortsatta vården. Så. När det kommer till barnet i magen och hur man själv mår som gravid så är ju det förlossningsläkarens jobb att prata om och informera om det. Men då får man ett barnläkarsamtal och det kan man få om igen om man känner att man behöver det eller att man har några funderingar och så. Och här finns det ju liksom inga dumma frågor utan... Är det så att man kommer in på ante så är det bara att ställa alla frågor. Vi är så vana. Och ofta så kommer det ju upp frågor kring om barnet kommer att överleva. Och överleva frisk och sådär. Så att det ska man inte vara rädd för att ställa.
Nej. Och sen det man pratar väldigt mycket där är väl att försöka på något sätt förbereda liksom mamman och partnern om vad händer första timmen efter förlossningen. För är det väldigt för tidigt? För att då är det ju ganska mycket dramatik på förlossningsrummet. Det är mycket folk där, både förlossningsläkare, flera barnmorskor kanske, barnläkare, barnsjuksköterska, eller barnmorska från, ja, liksom, från andra talen som du är, Milla.
Ja. Ja.
Så att det är mycket folk på salen. Och sen när barnet kommer ut,
ja,
vad gör man då?
Ja, alltså det tråkiga här, eller som många föräldrar upplever är... En av de jobbigare sakerna med förlossningen det är ju också att när barnet väl kommer ut så behöver det tas om hand av neonatalpersonal. Vilket gör att man går miste om den här första stunden att liksom få upp barnet på bröstet. Alltså det var inte värt all svett och tårar liksom. Utan är det så att det är väldigt litet och ja, i alla fall innan vecka 32 så, då behöver vi titta på barnet.
Mm.
Och många gånger så kommer ju barnet ut och är ganska livskraftig. Alltså den rör på sig, den gnyr, men små barn har inte lika mycket energi som stora fullgångna barn har. Vilket gör att de blir snabbt trötta.
Mm.
Så många av de här barnen, de behöver egentligen från första minut, alltså hjälp med andningen och ett andningsunderstöd då. Det vi gör är att vi lägger barnet på ett så kallat barnbord. Det är en bänk med liksom värme under och värme över. Och vi har nära till all, ja, med all materiell vi behöver.
Man kan koppla upp och se hur hjärtat slår och hur barnet syresätter sig och så.
Visst. Är det då man har små slangar som går runt genom näsan? Och liksom,
ja, alltså slangarna brukar vi lägga till senare.
Mm.
Men visst, är det så att vi beslutar oss för att ta upp barnet till neo, vilket vi i princip alltid gör. De enda barnen som inte behöver oss, det är barn födda efter vecka 35. I Stockholm i alla fall, är det så att man är född efter vecka 35, man mår bra, man behöver inte så mycket mer stöd än kanske lite tillmatning och värme, ja då hamnar man på BB. Men annars så kommer man till oss. Och då är det just det här att det sker en separation. Mamma får vara kvar på förlossningen och vi åker upp till neo då.
Har det att göra med att man efter vecka 35 så är barnet fullgånget? Alltså det
är väldigt nära fullgånget. Ja, ja.
Fullgånget är ju från 37 plus 0. Men okay, att det är så pass nära fullgången tid att det ändå klarar sig bara med mamma och lite extra påkoll kanske av barnmorska och barnläkare och så. Men att man klarar sig på BB.
Ja.
Men det här är ju någonting som vi vet är traumatiskt för föräldrarna. Att mamma ligger kvar på förlossningssalen, barnet går till barnbordet. Och från barnbordet så läggs det kanske då i en sån här vagn. Vad kallar ni det? Kallas det kuvös fortfarande?
Ja, men det gör det.
Mm. Och sen så rullar man till neonatalen. Och man kanske inte ens har fått sett sin bebis.
Nej, och där kan ju faktiskt vi på neosidan bli betydligt mycket bättre. För när vi väl har stabiliserat barnet så har vi faktiskt lite tid att visa upp barnet för mamma. Och där mamma kanske kan få känna och sådär. Det är inte alltid vi kan lägga det på bröstet. Men ibland kan vi även det. Såvida mamma inte är nersövd och att det har blivit ett urakut snitt och mamma sövs. Men föder mamma vaginalt eller att det är ett mer eller mindre planerat snitt där mamma är vaken, då brukar vi kunna komma in med barnet. Och det här glöms bort. Så att där kan vi absolut bli bättre. Och sen så åker vi då upp och då åker vi upp tillsammans med barnets andra förälder. Och när vi väl kommer till NEO så kan det ta 1-2 timmar innan vi liksom har fått barnet på plats och stabiliserat barnet helt. Så då läggs barnet i en kuvös som är liksom rejält varm och med hög luftfuktighet då. Så kuvösen är jättebra för barnet att hålla värme och
fukt. När det är hög luftfuktighet, underlättar det att andas då? Eller?
Ja, det kan det också göra. Men det är framförallt för huden. Sen är det ju så att barn som ligger i kuvös har ofta andningsunderstöd.
Vad är andningsunderstöd? För
ja, det vanligaste är en CPAP. Och det är en mask som vi fäster bara över näsan och som sedan fäster.
Jag tycker det är så gripande bilder när man ser det. Det känns så jobbigt att se en sån otroligt liten kropp och som behöver så mycket hjälp.
Ja, jo, men visst. Men det är så. Det tillhör det normala med att födas för tidigt. Ja. Att man behöver någon form av hjälp med andningen. Och då är CPAP det vanligaste. Och då är den här masken över näsan. Många gånger så andas ju barnet för egen maskin.
Ja.
Barnet andas. Det är bara att den behöver liksom lite push i andetagen. Så. Och den här maskinen är ju sedan, den har en egen befuktare. Så den luften barnet andas, det är ju varmt och sådär.
Ja.
Och sen så kan vi också tillföra syrgas då, om det behövs.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag, det är att det finns någonting som heter samtalsguide på den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor. Till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu, och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är, eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen. Hur viktigt det är att man inte blir gravid. Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar.
Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog. Och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog. Då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en. Utan man måste liksom fundera lite på vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där. Och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Det är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack.
Hur stor risk är det för barnet när det kommer till NEO? Alltså hur stor risk är det att det inte klarar sig eller att det leder till några bestående skador framåt när man går igenom det här?
Det är en väldigt bra fråga. Så mycket beror ju på när barnet föds. Och vi sa ju innan att, eller jag vet inte om jag sa det, men idag så räddar vi ju barn från vecka 22 plus 0.
Mm.
Och
det är otroligt tidigt.
Ja, det är tidigt.
Men, och hur, kan inte du bara lite bena ut det här med 22 plus 0? För om man föder 22 plus 0 så kan man försöka rädda det barnet, men inte alltid, eller hur?
Nej, utan det är ju så att många av de här barnen, de överlever inte.
Nej.
Och de överlever inte förlossningen. Så är det så att barnet kommer ut och visar livstecken och liksom är men lite vital, så att den rör på sig och så, då gör vi ett försök. Och det man börjar med är ju att intubera de här barnen. Så då får de en tub via näsa eller mun ner i liksom luftvägarna som vi sedan kopplar till en respirator. Och då tar vi upp dem på avdelningen och så ger vi dem en chans. Många barn mår ganska bra, eller ganska så okej det första dygnen så. Men sen så stöter man ofta på komplikationer och ja.
Det är risk för hjärnblödning, stroke eller hur, och infektioner från de här pyttesmå.
Ja, och de här hjärnblödningarna, alltså kärlen i huvudet eller hjärnan, de är så tunna att de lätt brister de första dygnen. Och ofta så är det så pass små blödningar att kroppen själv kan liksom ta hand om det. Men ibland så sker större blödningar då.
När man föds så tidigt och om man överlever, vilka funktioner i den lilla kroppen är det som då inte har hunnit bakas klart så att säga i magen? Vad blir komplikationerna?
Ja, alltså det som är mest omoget hos alla barn egentligen, det är lungorna. Och hur lungorna påverkas påverkar också alla andra organ. Så att det gäller ju att vi kan syresätta de här barnen bra. Alltså att det är bra cirkulation på blodet och det innehåller tillräckligt med syre. Så att liksom inte andra organ också tar skada. Men ju tidigare man föds, desto större är ju risken att drabbas för akuta såväl som kroniska tillstånd och sjukdomar då. Det är svårt att säga exakt vad som kommer hända för det enskilda barnet. Men på gruppnivå så kan man ju säga att det kognitiva hänger lite efter. Och många kommer behöva bära glasögon. Och det är lite olika. Och det beror också lite på vad som är ens egna barns bekymmer. Så är det tarmarna eller vad är det? Liksom?
Måste ju fysiologiskt så har det ju inte bakats klart hela vägen då till 40 veckor och att det är några delar som kanske inte har ut, men allting har utvecklats men inte helt klart, eller?
Ja, allt är ju på god väg så. Allt finns ju där. Sen är det klart att allra bäst hade ju varit om man hade varit kvar i magen. Men det går lite långsammare på utsidan. Så.
Det blir lång neotid.
Ja, det blir det. Alltså föds man i vecka 22, vi brukar ju säga att sådär kring fullgången tid så får man åka hem. Och det är ju liksom...
Det är många veckor.
Det är jättemånga veckor.
Men sen är det från vecka 28 kan man väl säga. Är inte det gränsen för extrem prematuritet? Brukar vi säga 28 plus 0. Och mellan 28 plus 0 och 32 så är det...
Då är man mycket för tidigt född. Så att 22 till 27 plus 6 då är man extrem prematur. Alltså extremt för tidigt född. Och 28 8 plus 0 till vecka 31 plus 6, då, alltså vecka 32, så är man mycket för tidigt född. Och egentligen så är det inte, alltså de här gränserna i verkliga livet är ju egentligen inte jätteskarpa. Utan vi använder ju de här veckorna mest för att liksom lite kategorisera och fördela ansvar. Men sen är det ju också mycket beroende på barnets egen kapacitet. Hur mådde den i magen? Hur var förlossningen? Hur är vården efteråt? Så att man kan inte liksom stirra sig blind bara på veckorna, utan det är många faktorer som spelar in. Mm. Och sen är det ju också en väldigt stor skillnad mellan vecka 22 till vecka 28. Men
vecka 32, som förlossningsläkare i varje fall, så känner jag, där känner man sig ganska trygg. Då vet man att det här kommer ju gå bra. Ja. Är det din uppfattning?
Ja, det är den.
Alltså, när man har kommit förbi den extremt prematura perioden och den mycket för tidig prematura perioden, så är min uppfattning att det brukar gå ganska, liksom, alltså en ganska trygg tid på neo.
Ja, men absolut. Barnet ska bara växa till sig. Mm. Så länge det inte föreligger en sjukdom, så kommer de här mogna och det går bra för dem.
Hur är tiden på neo för föräldrarna då?
Olika såklart. Generellt så kan man ju säga att föräldrarnas mående följer ju barnets mående. Att ju sjukare barnet är, ju längre man är på neo, desto sämre mår föräldrarna. Men initialt så där så är det ofta en ganska stor chock. Vissa föräldrar säger inte mycket alls, andra gråter. Ofta så brukar de nästan beskriva det som att hjärnan hänger inte med. Man har liksom inte riktigt hajat att barnet är nu här och det är mitt. Och vissa förklarar även som att man känner sig inte som en förälder. Och mycket för att, eller en del kan vara just för att barnet även behöver tas om hand av oss vårdpersonal. Men initialt är det ganska chockartat. Och man ska veta att föda barn mycket för tidigt, det är ett trauma. Och det är ett trauma föräldrar bär med sig. Och ofta långt efter det att man har lämnat neo. Så att det är väldigt speciellt att påbörja sin, vad ska man säga?
Sitt föräldraskap på det sättet.
Ja, verkligen.
Mm. Kan mammorna amma om barnen ligger på neo?
Ja, men kanske inte direkt. När det kommer till för tidigt födda barn. Alla barn, de kan suga, de kan svälja och de kan andas. Men att koordinera det här är skitsvårt. Och man brukar säga att barn är mogna någonstans kring vecka 34. Då får de ihop det här att liksom suga och svälja och andas samtidigt. Så innan dess så kanske man lägger barnet till bröstet, men det är mycket för det här med hud mot hud och få mjölken att rinna till lite bättre, och beroende på hur aktiv barnet är så kan den också ligga och smacka lite och slicka lite. Men en amning sker inte förrän vecka 34 ungefär.
Uppmuntrar ni mammorna till pumpa då, så att man kan ge barnen bröstmjölk?
Ja, alltså för att så småningom kunna amma så behöver man upprätthålla mjölkproduktionen. Och det här är ju skittungt för många då. Så fort barnet är fött så ber vi föräldrar eller mamman då att stimulera brösten. Och då kanske första dagen så handmjölkar de, men sen behöver de kliva på pumpen ganska så direkt. Och det är för att snabbt få ut större mängder. Och är då barnet fött i vecka 28, ja men alltså då tar det kanske 1-2 månader innan man kan lägga barnet till bröstet och barnet ammar mer eller mindre aktivt. Så att det är ganska tufft för de här föräldrarna.
Men för det som du nämner här i förordet, då säger du babysamp, BMD och BME.
Ja, babysamp vet ju alla, det är den här vanliga som man kan köpa på ICA, ja, en ersättning. BME, det är bröstmjölk egen, alltså mammas egen. Och BMD, står för bröstmjölk donerad. Och det är också så att många av de här barnen, det tillhör vanligheterna att de får donerad bröstmjölk. Så har man inte tillräckligt med egen mjölk, det tar ett tag för den att rinna till, vilket är helt normalt. Så att de första dagarna kanske man bara har några droppar, men sen i takt med att liksom man får ut mer så kommer det också större mängder.
Men du sa att det är många, att det är stort trauma.
Mm.
Får föräldrarna, har ni mycket kuratorer och stöd för föräldrarna också? Eller är det mycket fokus på barnen bara på NEO?
Det är mycket fokus på barnen, det är det. Men vi håller på att bli bättre. Varje neonatalavdelning har en kurator kopplad till sig. Sen kan den vara mer eller mindre på avdelningen. Men det finns kuratorer och alla föräldrar borde bara liksom få en kuratorskontakt direkt egentligen. Sen finns det också så att vi kan skicka en remiss för psykologkontakt då. Så allt finns på NEO. Och det är också ett tips att ta kontakt med, eller som förälder att då prata med en kurator.
Jag kan tänka mig i och för sig också att i det där mest akuta skedet så kanske inte föräldrarna är riktigt mottagliga heller. Alltså då fokuserar man mycket på barnet och att liksom försöka lära sig, som du säger, alla slangar och pumpar och vara nära och liksom och komma igång med amningen och sådär. Men jag tänker framförallt liksom i längre loppet att man verkligen fångar upp det här traumat som föräldrarna har varit med om.
Ja, för det är ett trauma. Mm. Det är otroligt många känslolägen och känslor man går igenom på NEO.
Mm.
All den oro och ovisshet. Och precis lite som du sa innan, Lydia, så här, man har de här frågorna. Men hur kommer det gå? Kommer mitt barn att överleva och överleva frisk? Och det här är liksom tankar man behöver ventilera.
Mm.
För annars går man bara och samlar på sig det här och så blir liksom kraschen än större när man kommer hem då.
Hur trygg kan man känna sig på NEO? För jag känner ju att man har ändå ett väldigt stort förtroende för sjukvården i Sverige. Även om det är kaos emellanåt i media och liksom att man ser att det brister på sina håll, så har vi ju ändå en grundläggande väldigt bra sjukvård i Sverige jämfört med många andra delar av världen. Hur mycket kan man lita på att NEO kommer att lösa det, så att säga, om man kommer dit med sin bebis? Hur mycket förtroende kan man ha?
Ja, det beror på vad du menar med att lösa det, men
att man kommer därifrån med sitt barn, tror jag, är det man liksom... Ja.
Alltså det är ju så att människokroppen är ju begränsad.
Mm.
Och det kommer vara så att det är barn som inte överlever.
Mm.
Det går liksom inte att komma ifrån. Men neovården i sig är super.
Mm.
Och du kommer knappt hitta någon bättre neovård än den vi har i Sverige.
Mm. Så när man känns ju tryggt.
Ja, så när man väl har kommit till oss på NEO så blir barnet väldigt väl genomkollat.
Ja.
Så vi gör en otroligt mycket undersökningar och våra läkare och även syrror är otroligt kompetenta.
Mm.
Så att man kan känna sig trygg med oss, absolut.
Man kan känna sig trygg med att ni kommer ge den mest kompetenta vården man kan göra få allt i det här tillfället.
Ja. Och det är ju också så, i och med att vi bor i Sverige som är ett ganska rikt land, så att när vi satsar på ett barn, alltså då gör vi allt.
Ja.
Och går inte då, ja då går det inte.
Nej, exakt.
Det
är... känns ändå tryggt.
Mm. Ja.
Ja, och fint att vi kan ha den vården.
Jag ska bara dra en liten anekdot från en kompis som berättade. För att vi på förlossningen, vi är ganska snabba. I varje fall i Stockholm som har neonatalen så himla nära förlossningsavdelningen. Vi är ganska snabba på att ringa på er. När vi märker liksom, men här är ett barn som är lite stonkigt och andas lite oregelbundet. Eller så här, då ringer vi på NEO. Då var det en vän till mig, en pappa då, som hade fått barn och sen då med kejsarsnitt, och så var de på barnbordet då, utanför operationssalen. Neo-doktorn blev ditringd. Och det var liksom den här masken, ser pappen och du vet, man blir uppkopplad med EKG och sådär. Det gör vi på alla bebisar som ligger på barnbordet. Men som förälder så är man liksom inte insatt i vad är bara normalt, liksom, normala kollar och vad är lite speciellt för mitt barn och hur illa är det här? Liksom. Och det kanske man inte kommunicerar första minuterna. Och då berättade han att jag var livrädd. Vi stod där vid liksom bordet och han var uppkopplad, min son. Och så ringer telefonen och så tänker jag, nej, vad händer nu? Ska liksom ni och läkaren bli jour, ring till något annat? Och så svarar han så här, jag förstår. Ja, men du, då tar jag en räksallad. Och då sa han så här, okej, jag fattar. Det var inte allvarligare än att en kollega kunde ringa och kolla så här, ska jag köpa lunch till dig?
Ja.
Så det är så här, det behöver ju absolut inte vara förenat med livsfara när man ringer på NIO. Utan nej, ibland vill man bara ha lite stöd som barnmorska eller förlossningsläkare. Så här, mår barnet bra?
Ja, men och verkligen. Alltså man ska ringa NIO. Mm. Och jag tänker också som förälder, fasen, alltså är någon lite osäker? Det första man vill är väl att de ändå ska gå och liksom höra med någon annan. Ja, så här, vad tycker du? Och sådär. Så att ringa NIO, det är inte något farligt. Och det ska man göra. Och då kan man ju också vara lite, liksom, när vi har sagt att men det ser okej ut, då kan man också vara ganska trygg i det.
Det är okej.
Så att, liksom. Ja, men precis. Mm. Så att man ska ringa oss. Det.
Mm. Men Milla, när ett barn då har legat på NIO och man har vårdat så här kanske ett par veckor för att man har varit för tidigt född. Sen kan man bli utskriven med hemsjukvård. Hur funkar det?
Ja, för våra prematura framförallt som behöver lite utökat stöd, de får åka hem med hemsjukvård. Ungefär som hemtjänsten för de gamla då. Men det som ofta hänger kvar, det är ju matningen. Våra barn på NIO, de sondmatas. Det kan vara lite svårt att liksom bli av med den här sonden. Man blir alltid så småningom. Men de behöver träna amning. Eller de behöver träna på nappas. Och,
nappas, alltså nappflaska?
Ja, äta på nappflaska då. Så man är så pass frisk att man kan lämna NIO. Men det behövs ändå någon som tittar till dem ibland.
Och då kommer en sån som du dit?
Ja, så kan det vara. Ja, inte just jag, men
det har ett team. Flera gånger om dagen, eller?
Det beror lite på vilket stöd barnet och familjen behöver. Mm. Så i början lite tätare och sen lite glesare. Och då får man en sjuksyrra tilldelad, säger då. Och det är den personen som kommer. Hemsjukvården är ju kopplad till avdelningen och mottagningen. Så får man, ja, så småningom så blir man ju utskriven och då är det BVC som tar över.
Just det. Och jag tänker det är så mycket som man behöver prata om här, liksom hur, om man har äldre barn, hur det fungerar liksom när man har barn där hemma och också ska vara på ny och så, men det tänker jag att vi ska ta ett annat avsnitt, ta liksom lite större grepp över den sociala biten.
Ja, och jag tänker också att vi borde ha ett avsnitt kring amning av nyfödda, men också föräldrars mående. För det kan man prata länge om.
Mm. Det här var mer grundläggande.
Ja, verkligen. Det var en crash course.
Men då får vi anledning att bjuda hit dig igen.
Ja.
Tack så hemskt mycket, Milla.
Tack, Milla.
Superspännande och intressant och fint att höra dig prata om ditt underbara jobb.
Ja, men tack för att jag fick komma. Mm.
Du Lydia, du hade inte någon erfarenhet av NIO-vård innan. Får du en bild av hur det är på NIO, tycker du? Eller att föda barn för tidigt?
Ja, men jag tycker framförallt så har ju Milla en otroligt lugnande röst. Om jag hamnar på NIO, då vill jag prata med henne. För att hon känns väldigt, väldigt trygg och väldigt
Då måste
kompetent.
Du välja Kåsta om du föder för tidigt.
Hur blir det då eftersom du är på Danderyd?
Ja. Då väljer med mig och Milla.
Ja, precis. Nej, men jag känner också ett stort förtroende för NIO-avdelningen. Och att vi som land har den typen av sjukvård är ju jättebetryggande när man ska föda barn i Sverige. Så att även om det har varit blåsigt kring förlossningsvården i Sverige så har vi fortfarande en väldigt hög nivå. Och det tycker jag känns väldigt betryggande.
Ja. NIO är fantastiskt duktiga. Jag känner mig också alltid väldigt trygg när de blir inkopplade. Att man vet att de löser ju nästan allt och är otroligt kompetenta.
Ja. Och också just det här att nu har inte jag varit i den situationen att jag har fått barn eller att ett barn har hamnat på NIO. Men att känna att går det att göra någonting här så kommer det att göras. Och gick inte det så har man gjort allt som gick att göra. Mm. Och då finns det inte, alltså då får man ju acceptera hur det har blivit. Men just det här osäkerheten kring att vården inte skulle vara tillräckligt bra och att man i absolut värsta fall skulle förlora ett barn för att inte rätt vård gavs, den tror jag, den vill man ju inte känna kan hända. Och det är ett intryck jag får då när efter vi pratar med Milla, att man, det behöver man inte oroa sig för.
Nej, håller med. Ja, bra.
Ja.
Okej, hej då.
Tack för idag.
Hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.